P1, Sveriges Radio.
Hej och välkomna till Studio 1 fredag.
Bland annat om Israels uppgifter om Irans mordplaner på president Trump. Är de trovärdiga och vilken effekt kan de få?
Debatt om och hur medier ska granska Svenska kyrkan. Har den fortfarande en sån särställning att det mest liknar myndighet eller går journalistiken för långt?
Och sen om matematiken och människan, vart är den relationen på väg?
Idag åker 6 tonåringar från Sverige till Shanghai för att tävla i matematikolympiaden. Men efter AIs framfart finns det jobb till dem om 10 år.
Och efter klockan 5, alltså i varandra timme, svenska röster från kampen mot bränderna i södra Europa.
Och som nya amerikanska storfilmen The Odyssey, som redan får kritik mot att det inte är en enda grek med i filmen.
Studio 1 detta med Lasse Johansson och Pia Sjögren.
Vi börjar med de påstådda iranska planerna på att mörda USAs president Donald Trump. Uppgifterna kommer från tidningen Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation.
Och Simon Isaksson, USA-korrespondent, berättar mer om vad det här är för uppgifter, vad de säger.
Ja, det här är uppgifter som får stor uppmärksamhet i USA just nu. Och det handlar alltså om att Israel ska ha delat underrättelser med USA om att det då finns nya, färska, iranska planer på att mörda Donald Trump. Och det är inte bara Wall Street Journal som kom med sådana här uppgifter igår kväll, utan det finns även källor till CNN som berättar om samma saker. Och CNN då ska ha fått uppgifter om att Israel varnat USA under den här veckan om de här nya planerna.
Hur detaljerade är de här uppgifterna?
Ja, enligt rapporteringen så ska det handla om en specifik mordplan. Men varken CNN eller Wall Street Journal har kunnat publicera några detaljer om vad det skulle kunna tänkas handla om för tillvägagångssätt och sådär. Men det som också finns med i det hela och som väcker frågor, det är hur tillförlitliga de här israeliska uppgifterna egentligen är. Om det finns någon baktanke med underrättelsen. CNN rapporterar om flera personer som säger till dem att det skulle kunna vara en del av en israelisk plan för att påverka Trump och bli mer aggressiv i attackerna mot Iran.
Mm. Har du hört eller sett någonting annat om hur de här uppgifterna om mordplaner på Trump tas emot i USA?
Alltså, det kan ju ses på flera olika sätt och tas emot på flera olika sätt. Jag tror att det kan bli en slags reality check för många amerikaner också, att presidenten kan bli mordhotad under ett krig. För annars, som en vanlig amerikan, så har ju det här kriget mest märkts av, det är så långt borta, så det har ju märkts framför tv-nyheterna eller vid bensinmacken där bränslepriserna har gått upp och ner. Nu blir det ju på något sätt lite mer verkligt då om ett krig kan få direkta effekter på presidentens liv då.
Och Trump själv, han har ju pratat om för några dagar sedan att han ligger etta på iraniernas lista, alltså innan den här nyheten kom i natt. Så här sa han i Ankara häromdagen.
I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people, I'm number one. So I don't know, I can't tell you that, but I don't really care. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
Ja, Trump alltså, jag är nummer ett på Irans dödslista. Jag föredrar att vara etta på TikTok-listan. Men nu är det så att jag är alltså nummer ett på den iranska listan. Alltså, jag tänkte, Simon Isaksson, det är ju inte första gången som Trump hotas. Han har varit med om mordförsök. Då har det sagts att det här har stärkts hans stöd. Sägs det någonting nu om att det här skulle kunna få samma eller liknande effekt eller så?
Ja, det kan ju få det. Alltså bland Trump-supportrar, alltså Trump har ju nämnt det här flera gånger under NATO-toppmötet i Turkiet. Han sa det vid flera tillfällen och sa att han inte heller riktigt brydde sig, för han gör det här för att det är hans jobb för landet och så vidare. Mm. Den typen av retorik tror jag bland sina egna supportrar kan stärka hans roll som en som är beredd att till och med offra sitt liv då för USA. Men hos kritiker så ser man ju hela den här eskaleringen mot Iran, inklusive eventuella förnyade mord mordhot mot landets president som någonting som är onödigt, som inte hade behövt ske om Trump från början inte hade gett sig på Iran. Så att det där blir väl som vanligt i USA, det blir väl delade åsikter av det.
Ja, just det. Vi ska höra med Fredrik Meitan som finns här i studion. Du är programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet. Är det trovärdigt att Iran vill ta livet av Trump?
Ja, det är det ju. Och det har ju uttalats av iranska ledare under många års tid, ända sedan Trump beordrade de här attackerna på som dödade Qasem Soleimani i januari 2020. Så att det finns väl som en stående...
Den iranska generalen.
Exakt, Quds-styrkans general. Och det, så det finns väl som en sorts stående ambition hos den iranska regimen att döda Trump.
Och de här uppgifterna ska ju komma då från Israel. Är Israel bra på att veta vad som sker i Iran?
Mycket bra, får man väl ändå säga. Och det har ju visat sig under flera års tid också, men inte minst nu under kriget, att Israel har ju penetrerat den iranska liksom säkerhetsarkitekturen och har ju folk på insidan överallt. Så de har ju väldigt liksom goda underrättelser vad gäller den iranska regimen och så vidare. Så att det, ja, de har definitivt resurserna för att ta reda på såna här saker.
Men har de ett facit av att deras uppgifter stämmer, visar sig stämma? Är det ett bra facit?
Ja, inte minst om man läser det på Israels framgångar att döda iranska forskare och militära och politiska ledare, så vet de ju var de befinner sig alldeles exakt och lyckas därmed liksom framgångsrikt döda dem. Mm.
Och att läcker ut nu, som du har gjort också till oss, vad har du för tankar och reflektioner kring det?
Ja, alltså det tror jag nog kan handla om att Israel har ju sina egna motiv för att vilja pusha amerikanerna till en lite tuffare ställning gentemot Iran. Det kan ju till och med vara så att israelerna läcker såna här uppgifter för att också skapa en press på Trump att vara tuffare gentemot Iran. Och det är ju precis vad israelerna vill. De tycker ju väldigt illa om den här avsiktsförklaringen som slöts mellan USA och Iran, eftersom det liksom gör för stora eftergifter till Iran.
Att de vill förhandla fred och att det ska vara vapenstillestånd.
Ja,
men skulle det kunna vara så att det bara hittar på? Att det inte finns några underrättelseuppgifter om mordplaner, utan att det bara passar i det här spelet?
Det är ju väldigt svårt att säga.
Jo, det förstår
jag. Men... Naturligtvis så finns det ju... alltså vi vet ju sedan gammalt att Iran har planerat att på olika sätt försöka döda Donald Trump. Under 2024 var det ju två sådana fall som faktiskt gick till domstol i USA och som är väl dokumenterade. Så att vi vet ju att den ambitionen finns. Huruvida det här stämmer eller inte är ju svårt att säga. Däremot så tajmingen säger väl kanske någonting om Israels förhoppningar att kunna påverka USA i konflikten med Iran.
För att Netanyahu ska ju till Vita huset snart dessutom, eller hur?
Ja.
Ja. Men samtidigt så har vi ju då, som har rapporterats ganska mycket om, en slags klyfta som har växt mellan Israel och USA, som kommer sig av att det här kriget inte blev så lätt som kanske USA hoppats på. Mm. Är det ett problem i sammanhanget, ett trovärdigt problem?
Ja, men det tror jag. Jag tror ju också att man har ju sett nu flera amerikanska tjänstemän som har uppgett för olika medier att de misstänker att de här underrättelserna är avsedda från israeliskt håll att läka relationen mellan Netanyahu och Trump. Och sådär. Så det finns ju en misstänksamhet i den amerikanska administrationen som spiller över, som man ser väldigt tydligt i hur de hanterar de här uppgifterna.
Säg något mer om det. Hur märks det att amerikanerna är lite skeptiska mot Israels uppgifter?
Ja, men dels att den uppenbarligen, alltså i ett sånt här väldigt rörligt och snabbrörligt läge, att de här amerikanska tjänstemännen ändå går ut och liksom pratar om sina misstankar kring de underliggande motiven. Mm. Jag menar, dels att de får tanken från första början, men också att de då väljer att uttrycka dem i media.
Just det, jag förstår. Trump själv säger ju, som vi hörde, att han står överst på Irans mordlistor eller dödslistor. Varför säger man så som president?
Alltså Trump gillar väl att vara number one oavsett vilken lista det handlar om. Så framstår han väl lite som en tough guy, vilket är viktigt. Det är ju en del av hans persona och en del av vad hans väljarbas tycker om hos Trump. Jag menar, efter det här mordförsöket när han sköts i örsnibben, så var det ju en enorm politisk teater där uppe på scen där han liksom hytte med sin näve och så vidare. Det här är väl en led i att projicera den här starka ledaren som inte är rädd för något. Mm.
Men är det bra eller dåligt för en snar fred mellan Iran, USA och Israel och de andra grannländerna?
Ytterst så tror jag nog att det är större krafter som kommer att avgöra det. Jag menar, Trump har ett mellanårsval att tänka på. Mm. Han är också väldigt orolig över de sinande oljereserverna både i USA och i Västeuropa. Och så där. Det tror jag väl blir avgörande för hur amerikanerna väljer att gå framåt nu. Mm.
Det sätts ju i samband nu med att Trump bytte plan under det här besöket på NATO-mötet i Turkiet. Vad tänker du om det?
Ja, det är ju en spännande historia det här. Alltså att USA, eller Trump har ju väntat länge på att få ett nytt Air Force One från Boeing, och under tiden så fick han ett plan från Qatar. Men det har då lite snabbt byggts om för att ha alla de säkerhetsteknologier som ska kunna skydda presidenten när han är ute och flyger. Och då måste de ju ha gjort bedömningen i Ankara, som bara är då, vad är det, 1500 kilometer från Iran, att de måste liksom byta plan till det som faktiskt var byggt för att skydda presidenten mot elektromagnetiska impulser etc.
För samtidigt, vad säger det om amerikanskt säkerhetstänk? Att man först sätter dem på ett plan och sen kommer man på att nej, det här är bara som en papprulle, det här går ju inte.
Nej, precis. Och jag tror väl att jag såg att för detta generalen Daniel Petraeus pratade ju om det här och sa att ja, men man, sånt här baserar man ju på riskbedömningar. Mm. I ett läge kanske det går alltså utmärkt att flyga ett katariskt plan som inte har snabbmodifierats, men i ett annat lite skarpare läge så kanske man får byta tillbaka till de här liksom, gamla Bertan. Liksom.
Vad tror du nu i det här läget då? Kommer det här påverka de här försöken att få igång de diplomatiska samtalen, eller om det ännu är så att de redan är igång? Det är lite oklart ändå.
Jag tror nog ändå att det här kommer spelas över ganska snabbt. Ja. Den här ambitionen att döda Trump har ju legat på bordet länge. Och kan ju ha varit en del av det som motiverade Trump att attackera Iran från första början. Det finns ju sådana rapporter. Men att det här nya skulle ha en avgörande betydelse har jag lite svårt att se.
Varför?
Ja, men det är väl känt som gammalt att iranierna vill ta Trump av daga. Så jag tror liksom inte att det förändrar bilden hos Trump-administrationen.
Tack så mycket, Fredrik Meiton, programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet, och Simon Isaksson, vår USA-korrespondent, var också med.
Producent för Studio 1 eftermiddag är Petter Ljunggren, sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren och vår tekniker heter Martin Seipel.
Ja, nu ska det handla om statsministerns hustru Birgitta Ed, lite grann i alla fall. Hon har granskats en del i medierna och nu senast skrev tidningen Dagens Nyheter om hur hon fick sitt prästjobb, en tjänst som var skräddarsydd och inte utannonserades då. Dessutom var hon inte färdig präst, ungefär så skrev Dagens Nyheter.
Men åsikterna går isär om det är en skandal eller ett helt normalt förlopp att hon får jobbet så här. Och om medierna verkligen ska granska kyrkan som om det vore en statlig myndighet ungefär.
Max Hjelm är ledarskribent på Dagens Nyheter och Jakob Norrhall, du är präststudent och krönikör på tidningen Dagen. Välkomna bägge två. Jag tänkte börja med dig, Max Hjelm. Du tycker att Svenska kyrkan ska granskas hårdare än andra organisationer och att det luktar vänskapskorruption då om Ed och hennes jobb. Hur menar du? Berätta.
Ja, nej, men om man börjar med Birgitta Ed här då så har hon sökt det jobbet och fått det utan att det utlystes. Och i sig så kan det ju vara många tjänster som man gör så på, men det här jobbet utformades och tillsattes av en domprost som sitter i en styrelse i Europaskolan, vilket också Birgitta Ed gör. I samma styrelse så sitter lobbyisten Göran Torstensson som är medgrundare till Eds egna fåglöppna stiftelse. Biskopen Johan Dahlman, som suttit i samma styrelsegrupp för Europaskolan som Birgitta Ed, skrev under beslutet om att förklara henne behörig till tjänsten. Och han är aktiv i Folkna stiftelsen. Så man har väldigt många kopplingar mellan personer och dubbla stolar vad gäller Europaskolan och Svenska kyrkan och Birgitta Eds stiftelse. Och samtidigt ska jobbet handla om bland annat att jobba med Europaskolan. Så när man har så här många dubbla stolar och personer som känner med varandra och arbetar med varandra på andra sätt, då ser det ju ut som att det finns risk att det har med vänskapskorruption att göra. Och bara där finns det ju en anledning att ändå att varningsklockorna ringer lite och att agera på det.
Men det här, de här relationerna som du målar upp nu, har det att göra med någonting att det är Svenska kyrkan, eller tycker du att vilken organisation som helst som hade de här olika personerna och relationerna skulle granskas hårt av medier?
Om jag hade varit aktiv i vilken organisation som helst och det är så här många saker som där personerna kopplas till varandra, så hade jag kanske höjt på ögonbrynen och sagt, ska vi utlysa den här tjänsten för att
se till att allt går rätt
till. Men i det här fallet så är Svenska kyrkan är ju inte bara en av Sveriges största organisationer. Den har på flera olika sätt kopplingar till svenska staten. Det är, finns en speciell lag om Svenska kyrkan, hur den ska fungera. Kungen måste bekänna sig till Svenska kyrkans tro. Svenska kyrkan samlar in till medlemsavgift, liksom vissa andra religiösa organisationer, via skattesedeln, har ansvar för begravningar. Och alla de här sakerna gör ju att vi faktiskt inte har skilt helt Svenska kyrkan från staten. Det ska vara en folkkyrka för alla. Och då tycker jag att man bör granska den på ett lite annat sätt och ställa andra krav på den än på andra organisationer och företag.
Jag ska bara kila in här att vi har sökt Birgitta Ed och hon har meddelat att hon inte vill vara med i Radio Eftermiddag, och de andra namnen som du nämnde är ju inte här och kan försvara sig.
Jakob Norrhall, du tycker först, det här är inte tal om vänskapskorruption. Det luktar inte av det.
Nej, eller alltså jag är helt för att man får granska alltså fritt, men granska då gärna rätt är min hållning i det här. Och jag tycker ju alltså absolut Svenska kyrkan är en av de största organisationerna i Sverige. Jag tycker man ska granska dem som det är också. Men då tycker jag också att man har ett ansvar att liksom granska de här förutsättningarna rätt i den kontext man befinner sig i. Och som sagt, alltså, man får jättegärna granska liksom statsministerns fru, det fiktiva ämbetet som har lite skapats. Men om vi pratar om det faktiska ämbetet, alltså präst och liksom Svenska kyrkans förhållningssätt och hur de här liksom organisationer anställer, då är det här inte liksom fel eller korrupt på något sätt, utan det här är, det förekommer ganska ofta och är ganska vanligt, och jag tycker inte det är konstigt.
Att man inte utlyser tjänster, så
absolut.
Det är det du tänker på.
Och det är ju för att Svenska kyrkan har prästbrist. Det är vanligt att folk som gör sina adjunkttjänster, alltså när man är sitt första år efter man har blivit vigd som präst, så är det så att man tekniskt sett är liksom inte behörig helt än att bli präst. Men grejen är att det är väldigt, väldigt, väldigt många år sedan någon inte blev det. Så det här att biskopen har liksom skrivit på ett år innan tjänsten var klar och sådana saker, det är en formalitet. Det gör de på alla tjänster där folk blir präster efter sitt adjunktsår. Så att liksom antyda att det här skulle vara korruption skulle innebära att det här var någonting som Birgitta Ed fick särskilt för att hon var den hon var, alltså statsministerns fru. Men i det här fallet så är det att hon är kompetent. De vill ha kvar henne i domkyrkoförsamlingen, och när hon gjort ett bra jobb, då har de skräddarsytt en tjänst, och det gör man ofta i Svenska kyrkan.
Okej, vi kanske inte kommer så mycket längre i den där sakfrågan då. Men det här var exempel på en felaktig eller dålig granskning. Vad är en bra granskning av Svenska kyrkan då i så? Hur skulle en sån se ut?
Vilken rolig fråga.
Ja.
Nej, men jag skulle nog säga liksom att om man liksom granskar Svenska kyrkan på de här premisserna, då tycker jag att man ska granska dem utifrån kontexten de befinner sig i. När jag kollar till exempel på den här DN-granskningen, så gör man en ganska stor grej av den här 16-stegen i rekryteringskartan som det här fackförbundet gjort. Jag har aldrig hört talas om en rekryteringsprocess i Svenska kyrkan där man faktiskt gjort det på det sättet. För man måste komma ihåg att Svenska kyrkan är inte en statlig myndighet. Nej. Då måste man också granska det utifrån den premissen.
Men den har en särställning. Ja, det kanske jag ska inte upprepa vad du sa, Max Hjelm. Du kan få själv svara mot Norrhall här.
Ja, men jag tycker delvis har den en särställning, men Svenska kyrkan borde också kunna liksom ställas upp på de premisser som den själv säger att den vill leva efter. Det är ju de här 16 stegen som stod i DNs granskning, är ju Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations egna. Och det är ju inte bara det att liksom HR-chefen för Svenska kyrkan säger att vi brukar göra så här på nationell nivå. Jag förstår att kyrkan är uppdelad i stift och så, men om man ska ha som organisation ha vissa saker man säger sig, så här brukar vi utlysa tjänster, och sen undviker man det i just den här tjänsten när det finns inte bara flera olika saker som ser ut.
Nu Nu hackade lite i kontakten med dig, Max Hjelm. Är du med oss fortfarande? I så fall så säg någonting så vi hör dig.
Hallå.
Ja,
nu,
ja, nu.
Ja, nu, förlåt. Jag blev så exalterad.
Men, i för sig bra, men då vill man verkligen höra vad du säger.
Ja, ja. Verkligen.
Men detta att ingenting har gått fel till och media jagar upp sig liksom, för att vi vill det, typ. Ja. Om jag förstår dig ungefär, att Jakob Norrhall nickar här. Hur ser du på det?
Nej, men jag tycker att det är förbluffande att ta så lätt på de här kopplingarna. För det är inte bara det att de här personerna som anställt en person har massor med andra kopplingar till den personen och till Europaskolan. Utan det är även så att Birgitta Ed har använt sin egen stiftelse som lockat volontärer genom att erbjuda nätverk, underförstått med statsministern som ju själva de har visat varit där och volontärat. De har haft träffar på Sagerska palatset, vilket de även planerade att ha med Europaskolan. Och det här tror jag för Svenska kyrkan borde ta seriöst på det här, och därför har utlyst tjänsten, för att Svenska kyrkan vill ju inte att någon ska tro. Jag säger inte att jag tror att Birgitta Ed är jättekompetent och skulle ha fått det här jobbet. Men Svenska kyrkan vill ju inte att någon ska tro att de ger en gräddfil till någon för att den är statsministerns fru.
Men då är det liksom, det finns ju fler premisser här som då måste stämma överens. För det första så säger Max liksom det här att ja, det här är något som är särskilt hänt i Birgit Eds fall, men det är inte särskilt. Det här är väldigt vanligt att adjunkter innan de är klara återigen blir anställda direkt.
Fast det är många andra relationer här,
ja,
som
men exakt, liksom. Och liksom, det kan man ju absolut sitta och liksom granska sig runt omkring i den aspekten. Men grejen är liksom att det fortfarande är så att i det här fallet så har de liksom anpassat tjänsten för de tycker att hon har haft de här förbunden. Och en sak man ska komma ihåg, att bli präst, det är en ganska lång process. Det är många personer som bedömer innan biskopen och domprosten och allt sånt här också. Så, och man ska också komma ihåg att i den aktuella domkyrkoförsamlingen, då har man gjort exakt det här 3 gånger innan också. Så med den premissen så betyder det ju liksom att dels de tjänsterna också kan ha gjort det. Och absolut att så här, den här granskningen har ju gjort att människor kanske får en uppfattning om Svenska kyrkan. Men då är det ju inte liksom Svenska kyrkan som kanske skadat sitt egna förtroende, utan kanske den här granskningen har gjort återigen en stor sak eller en hörna av en fjäder. Och det har ju påverkat förtroendet mer än det faktiska hanterandet.
Men för att om du hade varit Svenska kyrkans absoluta enväldiga kommunikationsdirektör, hade du gjort exakt så här då?
Det skulle jag nog göra. Ja. Alltså, om det var så att jag ansåg att Birgitta hade gjort ett bra jobb och jag tycker hon passar församlingen. Det är inte ovanligt. Till exempel, diakoner som har varit psykologer innan.
Är det som du tycker var bra hanterat av kyrkan här?
Jag tycker att de har helt enkelt sett att Birgitta Ed passar vår församling. De har en idé om vad de vill göra med någonting, ett nytt projekt som det här aktuella faktiskt varit. Och grejen är så här, jag tycker att man
hon
kan...
Hon är kompis med lite olika människor.
Ja, hon har också varit PR-konsult och liksom ett stort nätverk. Men grejen är så här, jag tycker att många granskningar av Birgitta är bra. Jag tycker det är gjort väldigt många granskningar av det här också. Och det tycker jag är rätt och rimligt. Jag är också kritisk till Birgitta Ed av jättemånga olika anledningar som Max
som
pratar om.
Som inte med i radio. Alltså
exakt,
Birgitta,
men i det här fallet så tycker jag då att om man ska granska den här saken, då måste man också granska den korrekta saken som det här handlar om. Och det har inte, tycker jag, DN gjort. Och Max argument tycker jag inte håller i det här.
Max Hjelm, vad tänker du?
Ja, nej, men som sagt, jag tycker att just för att det är Svenska kyrkan som... om man inte tycker att Svenska kyrkan ska ställas högre krav än andra organisationer i Sverige, då borde man fullfölja den här skilsmässan och göra Svenska kyrkan fri från staten på riktigt. Jag tycker att det ställer högre krav. Och vi har ju även liksom flera partier och väldigt många politiker som ställer upp i kyrkovalen. Och det är ännu en ytterligare, som jag inte nämnde förut, hur liksom staten och politiken är kopplat till Svenska kyrkan. Att då faktiskt granska ordentligt. Och jag blir lite rädd när... Jag tycker att det är uppseendeväckande att folk inom Svenska kyrkan tar det här så lätt och säger vi gör alltid så här, det här är inga problem. Jag menar inte att man alltid måste utlysa tjänster just, men när man ser att här är det väldigt många kopplingar mellan personer, tycker man att det är okej med vänskapskorruption, eller ser man det som att okej, där vi ser varningar för det, då gör vi på ett annat sätt så vi säkrar att det inte är vänskapskorruption. Det tycker jag är
ganska
uppseendeväckande.
Men hon bara råkade vara kompis med alla de här människorna. Hon var också rätt person för jobbet, om jag förstår.
Och så kan det ju vara. Men då är det ju ingen fara att faktiskt göra en gedigen anställningsprocess.
Ja, sen skulle jag nog säga liksom att så här, i det här fallet, det finns ingen poäng att göra det heller om man vill vara effektiv. För återigen, det finns pressbrist från kyrkan, det är också därför man gör de här snabba processerna. Och en sak, jag och Max är överens om att man borde klippa banden mellan Svenska kyrkan och staten liksom mer formellt. Till exempel den lagen av Svenska kyrkan håller med om man borde liksom ta bort. Men återigen, liksom, det här handlar om den aktuella frågan om anställningen, och då ska man hålla granskningen till det. Och det tycker jag inte har gjorts på ett bra sätt.
Jakob Norrhall, blivande präst och krönikör i tidningen Dagen. Vi hade också med oss Max Hjelm, ledarskribent på Dagens Nyheter. Tack till er båda.
Nu USA, där högljudda protester gått i tystnad kan man säga. För där pågår fortfarande en konflikt om politikens inflytande över universiteten. Men allt fler studenter, både amerikanska och utländska, vågar inte längre prata öppet om den här konflikten.
Vår utsände i USA, Peder Gustafsson, har träffat statsvetaren och professorn Ryan Enos vid Harvard University, som var en av dem som förra året protesterade mot Trump-administrationen.
This unlawful and unjust attack, which is just the most recent move in President Trump's attempt to exercise full control.
För ett år sedan fylldes Harvard av protester. Studenter och lärare demonstrerade mot Trump-administrationens planer på att stoppa utländska studenter och kraven på att avsluta program för jämställdhet, mångfald och inkludering.
That was a good rally. That was an international student rally. Yeah.
Nu, ett år senare, träffar jag professorn i statsvetenskap Ryan Enos på hans kontor på Harvard University. Ryan Enos och hans kollegor studerar psykologi och beteende. Gruppen forskar i skärningspunkten mellan politik, psykologi och geografi för att studera beteenden och attityder i USA och andra länder. Professor Enos är en av de anställda på Harvard som för ett år sedan öppet vågade stå upp mot Trump-administrationen, som då hotade dra in miljardstöd till Harvard och krävde omfattande förändringar i allt från undervisning till antagning. Universitetet slog tillbaka och menade att det var ett angrepp på den akademiska friheten.
The situation is in many ways just as dire as it was a year ago.
Konflikten, som på många sätt är lika allvarlig idag som för ett år sedan, handlar i grunden om politikens inflytande över universiteten i USA. Samtidigt har politiska beslut lett till att kursinnehåll granskas, ändras eller i vissa fall stoppas. Kritiker menar att det här innebär ett direkt ingrepp i den akademiska friheten, alltså rätten för forskare och lärare att själva bestämma vad som ska forskas på och undervisas om.
We had a situation where the federal government was attacking institutions of higher learning, and that has not gone away.
Den amerikanska regeringen pressar fortfarande universiteten, enligt professor Ryan Enos. Kritiker ser angrepp mot akademin. Förespråkare menar att lärosätena måste reformeras och bli mer politiskt ansvariga, alltså i hög grad följa statliga krav kring exempel antisemitism, protester och hur verksamheten styrs. Harvard har samtidigt fått rätt i domstol. Staten kan inte dra in forskningspengar för att styra vad universitetet ska göra. Det visar, enligt Enos, att universitetet har ett starkt rättsligt skydd. Och med ett brett stöd i opinionen för universiteten har Donald Trumps politiska utrymme att pressa universiteten minskat.
The one thing that has gotten better in many ways is I think that Harvard has been successful in its stance against the Trump administration. It's won in court. It's shown that it has a robust legal framework, and in many ways the public in the United States seems to be squarely behind places like Harvard, and that's damaged a lot of the political power by Trump.
Men inte bara på Harvard man märker av det hårda klimatet. Även på andra håll i USA märker man av förändringen, enligt professor Enos. I det federala systemet i USA är många universitet beroende av delstatsregeringarna för sin finansiering. Och för många universitet har angreppen mot den akademiska friheten blivit tydliga.
For a lot of public universities, the attacks on academic freedom has become even more severe. So if you look at states like Texas and Indiana and Florida, there's academics there that are having their freedom severely curtailed in a way that is in many ways unprecedented in American history.
I delstater som Texas, Indiana och Florida granskas och ändras kursinnehållet efter politiska beslut.
But how serious is that when the politicians or the administration is actually putting pressure on the universities and so on?
Oh, it's extremely serious, right? So one of the main advantages that the American system of higher education has always been the fact that it's extremely well-funded, but it doesn't have political interference in the way that a lot of other places do.
I ett uppmärksammat fall i Texas uppmanades en filosofiprofessor att ta bort delar av Platons texter från sin kursplan. Det efter att universitetet infört nya regler kring undervisning om kön och identitet.
I mean, one of the most outlandish examples was there was a philosopher at Texas that was told he couldn't teach about Plato because it somehow violated some sort of university or some sort of government decree.
Enligt Inos är det här ett allvarligt hot. Att Platon, en av den västerländska filosofins mest inflytelserika tänkare, censureras från en kursplan i filosofi tyder på att vi kan vara på väg i en oroande riktning.
If you think about this, how totalitarian that sounds, that that Plato would be censored from a philosophy syllabi, you know, that shows us that we could potentially be headed down a very dark path.
En av styrkorna i det amerikanska utbildningssystemet har varit att det är välfinansierat, men utan politisk inblandning. När politiker börjar styra vad som får undervisas och forskas om hotar det hela systemet, säger Ryan Enos, och fortsätter med att det inte bara USA det handlar om. Amerikanska universitet har länge varit ledande i världen och utbildat studenter från hela världen som sedan driver forskning, företag och utveckling globalt.
The higher education system in the United States has very much been something that has been an engine of higher education, not only in the United States and not only in Europe of course, but throughout the whole world.
Over our university is an anti-American threat to our core values of free speech, academic freedom and education.
Efter protesterna förra året är Harvard mer än ett universitet. Det har blivit en symbol. Samtidigt märks pressen i det tysta. Flera utländska studenter vill inte prata öppet om situationen. Forskare och lärare på universiteten undviker att tala om ämnen som kan tolkas som att de bryter mot nya regler och policies. Enligt Harvard-professorn finns en tydlig oro, och när den finns uppstår också en risk för självcensur.
And whenever people are thinking about things like that, that means that something's gone wrong, right? It means that the potential for censorship is there, and that's not something we should be dealing with inside higher education.
När de som undervisar, medvetet eller omedvetet, censurerar sig själva eller håller tillbaka på idéer, finns risken att studenter kommer gå miste om viktiga perspektiv, och det är något som kan hota kvaliteten på utbildningen.
We don't want students to not hear something, to not hear a total exchange of ideas or to miss out on an idea or miss out on learning because they are because the faculty have to censor themselves.
Frågan är nu hur universiteten väljer att agera och hur de vill bli ihågkomna.
Do you want to be remembered as somebody who put their head down and tried to take care of themselves when democracy was under attack, or do you want to be somebody who stood up for it, right? And is remembered that way. And I think that will guide our actions.
För enligt statsvetaren professor Ryan Enos vid Harvard University avgörs det här inte bara i klassrum och domstolar, utan i historien. Och det är mycket som står på spel, inte minst den akademiska friheten. Det som nu utspelar sig är mer än en akademisk konflikt. Det är en strid som kan få konsekvenser för kunskap och demokratin långt utanför USA.
Standing up for democracy is standing up for academic freedom. And as we discussed earlier, academic freedom is something that has allowed the higher education system in the United States to thrive, and it's hard to imagine the system without it.
Peder Gustafsson vid Harvard Universitetet i Boston.
Ja, idag så börjar matematikolympiaden som i år arrangeras i Shanghai, och sex svenska tonåringar sitter i detta nu på ett flyg från Frankfurt till tävlingarna i Kina.
En av dem är Ebbe Olsson Ljungblad från Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg som jag pratade med innan de bordade. Och min första fråga var vad han ser mest fram emot.
Alltså typ allt, inte flygresan, men alltså... Det är både då tävlingen som ska bli väldigt kul och liksom se, liksom så här, utmana mig själv, se vad jag kan lyckas med. Men sen ska det också bli väldigt kul att träffa alla de här smarta människor från olika länder. Och även, ja, men liksom, även så här, se staden. Liksom. Det kommer bli en väldigt intressant upplevelse som inte liknar något jag varit med om förut.
Hur har du tränat på inför matematikolympiaden på matematisk problemlösning?
alltså det är alltid så här, jag ser till att alltid ha något problem att tänka på liksom. Och när jag löser det kollar jag upp ett nytt, så jag liksom alltid kan träna då passivt liksom. Och inte så att jag alltid sitter och gör det, utan liksom att jag tänker på det när jag får en ledig stund.
Kan du ge exempel på hur ett sådant problem kan se ut ungefär?
Med ett problem som jag löste typ för några dagar sedan, då hade man en regelbunden 100-hörning. Och så hade man typ att 59 av hörnen var vita och 41 var svarta. Och så skulle man typ visa att oavsett konfigurationen så går det att välja 24 fyrhörningar som har tre hörn i en färg och ett hörn i den andra färgen, så att ingen av dem skär varann. Ja, och då fick man lite så här tänka lite så här steg för steg liksom, att hur man kan välja den första fyrhörningen, och sen utefter det så kan man hitta att då finns det garanterat ett sätt att välja nästa, och så fick man lite jobba sig fram.
Är matematik en passion?
Ja, för mig är det så. Man kan väl också göra det för att öva sig själv eller bara för att man är bra på det, och det finns ingen anledning att inte göra det, men jag känner att jag gör det bara för att jag tycker om det. Det är något av det bästa jag vet att räkna matte. Jag tycker att det är otroligt vackert med hur problemen hänger ihop och så. Så jag tycker det är verkligen en passion och inte riktigt något som jag känner att jag måste göra.
Ja, det där var alltså Ebbe Olsson Ljungblad från Hvitfeldtska på väg då till Shanghai. Här i studion sitter Svante Linusson, du är professor i matematik på KTH i Stockholm. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Det här problemet som han beskrev här, 100-hörningen, hängde du med i själva beskrivningen av problemet?
Jag tyckte jag hängde med i beskrivningen.
Ja, var det ett svårt problem det här?
Det är säkert ett svårt problem, men man får nog tänka och hitta ett iterativt sätt att lösa det som man beskrev.
Ja, okej. Okay. Du var ju själv på matematik Olympiaden 1988.
Det var 89 faktiskt.
89. Mm. Hur var det?
Det var fantastiskt roligt. På den tiden så fanns ju inte internet på samma sätt, så att man hade ju som... Om man hade passioner för matematik så hade man inte, var det svårt att träffa andra som hade samma passion. Och det här fick man göra det. Man fick träffa först de svenska uttagningstävlingarna i finalen och sen i laget. Och sen så fick man träffa massa från andra länder också. Det var väldigt roligt.
Så vad betydde det för dig sen framöver?
Ja, men det betydde ju mycket att jag fick ju en kick i att det här var väldigt... Att inte bara jag tyckte det var roligt, utan väldigt många andra också tyckte det var roligt.
Du kände lite ensam innan det, att 1989, att liksom var bäst i klassen i matte. Det var inte som att man...
Nej, så var det ju faktiskt, för att påstå på 80-talets Sverige, att vara bra i musik och bra i idrott var fint, men att bra i matte, det var inte riktigt, stod inte alls i hög kurs. Man skulle inte tro att man var märkvärdig.
Så lite ensam hade du varit där då? Mm. De här sex gymnasiekillarna som är på väg till matematikolympiaden i Kina nu, hur ser deras framtid ut vad gäller jobb, tror du?
Jag tror att för de här personerna så ser den väldigt bra ut, tror jag. Vi ser ju hur AI nu börjar lösa allt fler matematiska problem. Mm. Även svåra forskningsproblem i matematik löser dem. Och det här är ju jättespännande, och det är både fantastiskt roligt för oss som jobbar med matematik. Det är en berusande känsla, ett helt nytt verktyg som man kan använda som gör att man kan jobba fortare. Men det är också lite skrämmande, för att var kommer det här ta vägen?
Ja.
Men det kommer ju alltid behövas många människor som, är jag övertygad om, som förstår matematiken och som förstår ifall AI har gjort rätt eller fel, och som förstår att samarbeta med de här AI-modellerna. Och så det tror jag att de här sex personerna vi åker iväg här, de kommer att kunna hitta sådana jobb, det är jag övertygad om.
Men jag tänker, vad händer med en matematisk hjärna när den får tillgång till ett sånt här kraftfullt verktyg som är så snabbt och jobbar långt, långt mycket snabbare än vad du kan göra? Så händer det någonting med uppfattningen av matematiken som du har som människa?
Nej. Men det kanske... Nej, det händer, dels är det väldigt roligt. Alltså det är väldigt roligt. Det är ett nytt verktyg, för det första. Liksom, att man testar, man kan gå snabbare. Om det här kanske är sant. Och då kanske man kan bolla det med AI. Och den kan visa eller motbevisa en senaste idé. Det går fortare att jobba, helt enkelt. Och de kan ju också komma på helt nya idéer som vi har sett exempel på. Men det är också då lite... skrämmande, men kanske inte för mig matematiken betyder, utan kanske mer vad det innebär att vara människa i så fall. Alltså vi människor, vi är ju våra kroppar, vi är våra känslor och vi är vårt logiska förnuft. om vi nu är, i en framtid kommer det finnas intelligens på kran. Man kan bara betala tillräckligt mycket till några företag i Kalifornien eller Kina och så får man...
Då blir vi bara känslor och kropp.
Ja, eller bara sociala sammanhang kanske. Ja. Jag vet inte, det är lite... Det kan vi tycka är lite...
Det är tråkigt för matematikerna, men ganska mysigt för oss andra kanske.
Nej. Ja, jag undrar vad det... För det, vi kommer ju behöva fortfarande människor som är väldigt duktiga på logik. Vi kommer ju fortfarande behöva att träna att tänka logiskt och förstå i många steg.
Men med de här maskinerna, de matematiska musklerna, riskerar de att förslappas eller förändras?
Ja, det tror jag, om inte aktiva. Jag tror att absolut på samma sätt som jag är sämre på stava i engelska då, därför att mitt program, det rättar mina fel hela tiden. Ja. Så jag behöver inte tänka lika mycket på det. Å andra sidan får jag ju då rätt använt så får jag ju tid över att tänka på annat, fokusera på annat än just stavningen då. Och rätt använt så kan ju det här också ge mig tid att tänka lite vidare, lite större. Men om man inte tänker vidare, tänker större, och då kan man ju bli förslappad, precis som du säger. Och så det gäller verkligen att man själv, och det ser man ju i många så här pedagogiska försök, att man måste jobba med problem själv först.
Och du är ju vuxen och kanske klarar det ansvaret. Mm. Men de här som skickas iväg, de här tonåringarna, kanske inte har riktigt den vuxenheten i sig, eller?
Jag tror att de här tonåringarna som skickas iväg, de fixar det, för de är, som tycker det här är så roligt. De kommer vilja lösa problem för problemens egen skull. Mm. Jag tror det är en betydligt större problem för de som inte förstår matematik, som tycker matematiken är jobbig och tråkig. Mm. Precis, de som börjar slå in 4 plus 8 är miniräknare, för de blir osäkra på sig själva i huvudräkning.
För det är ju 13.
Exakt. Men vi har, och då kanske man börjar slå in även små lätt enkla resonemang, inte bara matematik utan logiska problem, logistiska problem, alla möjliga sorts problemlösning i världen, kanske man bara låter datorn sköta åt sig, och det tror jag kan vara farligt.
Finns det AI-modeller som skulle kunna vinna den här problemlösningstävlingarna på matematikolympiaden om de AI-modellerna fick vara med? Och skulle de då kunna vinna före alla gymnasieelever från 100 länder?
Ja, jag tror att de skulle kunna placera sig i topp. Förra året, precis ett år sedan alltså, så gjorde ju ett av de här företagen ett test. De lät sin AI vara med och tävla. Och då löste 5 problem helt korrekt och misslyckades helt med det 6:e problemet. Så han hamnade topp 10% då. Men nu har de blivit väldigt, väldigt mycket bättre de senaste åren. På senaste året. Ja. Så nu ska men det är allt, ofta är det fler ungdomar som får full pott då, en handfull. Så att, men det tror jag med stor chans att AI-modellen också kommer få i de här tävlingarna.
Eller det kanske är bra. En kollega till dig har ju kallat AIs framfart inom matematiken för en poetisk rättvisa. Vad menar kollegan med det?
Nej, men det kanske allra... programmering var något av det allra första som blev ersatt. Liksom, eller programmerarna. Många programmerare skriver ju inte kod själva längre utan jobbar ihop med en AI. På samma sätt kanske vi matematiker snart kommer mer och mer att få jobba ihop med AI. Och det är så att vi matematiker och programmerare som har skapat de här AI:n. Så att det kanske är därför som vi är... det är det jag menar med den här poetiska rättvisan.
Att ni har skapat AI och nu får ni minsann vänja er vid och samarbeta med.
Men jag tror att vi ingen vet alls vilka arbetstillfällen som kommer att finnas om 10 år från nu. Aldrig förr har man inte kunnat veta. Man kan inte veta först, det är konjunkturuppgångar och konjunkturnedgångar, men vilka jobb som ungefär som finns som har betat. Vi vet vi inte nu. Och det här kräver enorm flexibilitet av samhället.
Hur gick det förresten i matematikolympiaden?
För mig? Ja. Jag blev faktiskt bäste svensk.
Alltid något.
Ja, jag blev plats 100 av 300.
Svante Linusson, professor på KTH i Stockholm. Och eftersom det är valtider ska vi också nämna att han är aktiv i Centerpartiet.
Kvart i 5-ekot fredag hör sjukvårdsministern om att så få anmälningar utreds av IVO. Volkswagens nedskärningar i Tyskland kan hota tusentals jobb i Sverige, och idag kom beskedet om antagningen till universitet och högskolor. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först då till Ekots granskning av anmälningarna inom vården. 80%, alltså 8 av 10 av de klagomål som patienter och anhöriga skickade in till IVO i fjol ledde aldrig till några utredningar, och sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, säger att hon är bekymrad.
Jag är ju bekymrad över att det är så få klagomål som utreds, och det är ju också en konsekvens av den förändringen som den förra regeringen gjorde för ett antal år sedan.
2018 begränsades IVOs uppdrag till att bara utreda de allvarligaste klagomålen och bara klagomål som vårdgivaren först fått möjlighet att svara på. Flera partier vill se en förändring av det nuvarande systemet. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Vänsterpartiet uppger att de vill se en översyn av det nuvarande klagomålssystemet. Miljöpartiet vill att förändringarna som Riksrevisionen föreslagit genomförs. Moderaterna och Socialdemokraterna uppger att de inte tagit fram några egna förslag på förändringar. Kristoffer Bergenblock, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson, tycker att det saknas politisk handlingskraft.
Det har ju inte skett någon sån översyn under den här mandatperioden eller tagit initiativ till att göra någon större översyn. Min förhoppning är ju att Centerpartiet kommer vara med och påverka på ett mycket starkare sätt ifrån efter valet nu i höst och att vi därmed kan driva på också för förändringar inom det här systemet.
Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, säger att hon vill se en förändring.
Jag skulle gärna se att patientens rätt stärks ytterligare, för jag menar att den här förändringen som skedde, det innebar en försvagning.
Varför har ni inte genomfört något sådant då under den här mandatperioden när ni suttit vid makten?
Vi har genomfört en rad saker under den här mandatperioden och allt går inte att göra samtidigt. Just nu så har IVO otroligt långa handläggningstider och behöver skala upp sin organisation, stärka upp den för att klara av flödet av ärenden överhuvudtaget. Så att man behöver också ha respekt för att vissa saker tar tid att förändra.
Reporter Johanna Sjövall. Krisen inom den tyska biltillverkaren Volkswagen riskerar att slå hårt även i Sverige. Enligt Peter Bryntesson som är vd för FKG, alltså den branschorganisation som finns för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin, är tusentals jobb hotade i Sverige.
Det kommer innebära uppsägningar och varsel och så vidare även i Sverige, det är jag övertygad om. Här gäller att vi alla är på tårna lite grann faktiskt och är med och försöker lindra fallet.
Ja, krisen i biljätten Volkswagen sprider ringar på vattnet även utanför Tyskland. Och Sverige är inget undantag. Om Volkswagen genomför sina planer på minskad produktion drabbar det leverantörer i Sverige som levererar artiklar och tjänster till Volkswagen. Och problemen med tyska fordonsindustrin kan alltså innebära massuppsägningar under de närmaste 4-5 åren och även i Sverige.
Det kommer påverka oss även arbetsmässigt. Om man ser på den europeiska marknaden så tror man att ungefär 350 000 arbeten är i fara i leverantörsleden fram till 2030. Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige.
Och Volkswagen meddelade idag att försäljningstappet tilltog under andra kvartalet i år. De totala fordonsleveranserna sjönk med nästan 9% under perioden april till juni. Och enligt Volkswagen själva till följd av en kraftigt minskad efterfrågan i Kina. Ferdinand Dudenhöffer är vd för Center for Automotive Research i Tyskland. Och han säger att den krisande tyska fordonsindustrin beror delvis på landets stagnerade ekonomi.
Germany is a mess. Therefore, VW has also the problems in Germany.
Tysklands ekonomi är en enda röra och då får också Volkswagen problem, säger Ferdinand Dudenhöffer och tillägger att Mercedes också ligger illa till och att inom en snar framtid kan även komma besked om personalneddragningar med upp till 10 000 personer hos BMW.
Reporter John Pira. Vidare till Spanien nu, det gäller de förödande bränder som pågår i landets sydöstra delar och som hittills har krävt minst 12 dödsoffer.
På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen, samtidigt som brandmän kämpar mot elden. I den populära turistorten Almeria i Andalusien i södra Spanien har nu 12 personer dött till följd av bränderna. Enligt nyhetsbyrån TT tros de omkomna vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna. Röda Korset koordinator i området Fram Vincente säger att många av de drabbade är äldre utländska medborgare, och samtidigt får hjälporganisationen många samtal från oroliga anhöriga som inte får tag i sina nära och kära. Ytterligare minst 6 personer har skadats och 19 personer saknas enligt Reuters. På Reuters bilder från brandflyg syns hur hela bergskedjor står i lågor och hur elden närmar sig husen. Enligt räddningstjänstpersonal har omkring 1000 människor evakuerats från det drabbade området. En ambulanshelikopter landar med skadade personer i Sevilla. Sjukhuspersonal lägger en av de skadade på en bår och för över personen till en ambulans och kör iväg mot sjukhuset. Vad som orsakat branden är oklart, men enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten. Men det har inte bekräftats av myndigheterna. Bränderna har brutit ut till följd av den värmebölja som härjar i Sydeuropa. Det är den dödligaste branden som drabbat landet på över 2 decennier. Det har också varit rekordhöga temperaturer i området. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 i juni månad. Även i andra delar av Spanien och Europa har skogsbränder härjat i juli med stor förödelse som följd. I Frankrike ska temperaturerna ha skördat fler än 2000 liv. Och i Grekland kämpar fortfarande brandmännen mot eldsvågorna som brutit ut i följd av värmeböljan där.
Rapporterade Anna-Maria Holmgren. Nu om beskedet att Ukraina ska få möjlighet att tillverka amerikanska Patriot-robotar.
I Moskva tonar man ner beskedet att Ukraina ska få licens för att tillverka amerikanska Patriot-robotar för att stärka sitt luftförsvar. Kreml verkar fortfarande hoppas på USAs president Donald Trump som en mer Rysslandsvänlig fredsmäklare. Vi har inga illusioner, bär inga rosa glasögon. Vi ser en viss motstridighet i USAs agerande, sa Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov efter NATO-toppmötet som avslutades i veckan. Å ena sidan förser USA Ukraina med vapen, men å andra sidan, sa Peskov, fortsätter USA till skillnad från Europa att driva på för ett slut på kriget. Under NATO-mötet i Turkiet upprepade Donald Trump att han är övertygad om att Vladimir Putin vill ha fred. Samtidigt öste han beröm över Ukraina och sa att Ukrainas attacker långt in på ryskt territorium är en eskalering som kan bidra till ett krigsslut. En missuppfattning, sa Dmitrij Peskov. Ända sedan toppmötet mellan Trump och Putin i Alaska för snart ett år sedan har Kreml talat om någon form av avtal som ska ha slutits där om ett krigsslut på ryska villkor. Men nyligen förnekade USAs utrikesminister Marco Rubio att det slöts något avtal. Samtidigt passar sig Kreml för att direkt kritisera den amerikanske presidenten i hopp om att han åter ska börja lyssna på Ryssland. Den senaste tiden har Vladimir Putin försökt övertyga omvärlden om att ryska styrkor gör stora framsteg i Ukraina. I ett samtal med Donald Trump den 4 juli ska Putin ha sagt att man är på god väg att ta hela den ukrainska Donetsk-regionen. En uppgift många militärexperter bestämt ifrågasätter.
Reporter Johanna Melén. Enligt EU-kommissionen måste Meta ändra den beroendeframkallande designen i Facebook och Instagram, annars kan det bli miljardböter. En utredning visar att användandet av de här apparna leder till ett oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och annat som göder användarnas känsla av att behöva fortsätta scrolla. En man i 60-årsåldern råkade idag ut för en minst sagt omtumlande händelse i samband med en flygning med Ryanair mellan Grekland och Tyskland. Ett av planets fönster gick sönder och mannen höll på att sugas ut ur kabinen. Han kunde dras tillbaka i sista stund av andra passagerare. Peter Swaffer är pilot och avdelningschef vid Statens haverikommission.
Alltså det är extremt ovanligt. Jag har själv flygit liknande flygplan i nästan 20 år. Jag har hört talas om en händelse i USA för ett 10-tal år sedan. Vad som var orsaken bakom, det kan jag inte, vet jag faktiskt inte. Men det var lite liknande. I övrigt så kan jag inte dra mig till minne som något liknande.
När ett flygplan är på hög höjd under flygningen är kabinen trycksatt. Och om ett hål uppstår i flygplanskroppen försvinner trycket snabbt. Peter Swaffer förklarar vad som händer.
Det skulle innebära att om man får ett hål på planet eller fönsterrutan så vill det som finns där inne tryckas utåt.
Den skadade mannen satt in till fönstret och enligt en medpassagerare var hans huvud och axlar utanför fönstret enligt uppgift till Radio Thessaloniki. Mannen fördes till sjukhus efter landningen.
Man ska notera att ett fönster i ett flygplan oavsett storlek brukar inte vara särskilt mycket större än ungefär som ett huvud. Så att en människa fysiskt ska försvinna ut därigenom är inte sannolikt. Men man kan såklart skadas illa.
Flygbolaget Ryanair har bekräftat att ett kabinfönster skadats och att ett ersättningsflyg sattes in för passagerarna. Och exakt vad som orsakade skadan på kabinfönstret är fortfarande inte klarlagt. Men Peter Swaffer förklarar att man bygger in flera säkerhetssystem för att kunna hantera skador på flygplanen.
Allt som man bygger som har med flygplan att göra, då har man ett säkerhetstänk såklart. Och man har ett begrepp som heter fail safe. Alltså om det fallerar så ska det göra det på ett säkert sätt.
Reporter Julia Eriksson. Närmare 1000 bärplockare har nu beviljats arbetstillstånd i år. Det är en kraftig ökning jämfört med i fjol. Då fick bara 89 bärplockare tillstånd av Migrationsverket, rapporterar SVT. Enligt Migrationsverket är bärplockning en riskbransch när det gäller arbetskraftsexploatering, men flera arbetsgivare har i år kunnat visa att villkoren för bärplockarna är okej. Nu något helt annat.
Arenastaden i Solna idag är ovanligt högljudd. Ur högtalarna vid pendelstationen hörs tonerna från världsartisten som ska inta arenan i helgen. Ett stenkast bort utanför arenan sitter ett tiotal hängivna fans i morgonsolen. Och de flesta pratar spanska med varandra. Bad Bunny, som själv är från Puerto Rico, har lyckats samla fans med ursprung från flera central- och sydamerikanska länder. Däribland systrarna Adriana och Andrea De Vera.
Det är jätteroligt. Latino community och svenska människor också kommer tillsammans.
Att det finns en stark gemenskap bland fansen håller argentinaren Carla Petrelli med om. Hon och de andra fansen på plats har alla samma mål, att komma så nära artisten som möjligt.
I'm a huge fan. We are trying to be close to the second stage, so it's where you have a more interaction with him.
Och bredvid henne står Barbara Alvarez, som har bott i Lund i 2 år men är från Guatemala.
I think his music is just like a reminder of how home feels like.
Och hon beskriver att hans musik är som en injektion av energi och lycka.
It's an injection of energy and happiness.
En som rest långt för kvällens konsert är Melanie Barrio från Italien. Totalt kommer hon ha lagt runt 10 000 kronor på konsertupplevelsen. Men det är det värt, tycker hon.
Definitely is a lot, is too much. But I think that is experience that you do one time in your life.
Reporter Thea Regell. I kväll spricker molnen upp över stora delar av landet och i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mest uppehåll, men i nordvästra Svealand och stora delar av Norrland regn som långsamt sprider sig åt nordost. 24-28 grader i söder, 12-15 i norr. Producent idag, Ola Henriksson.
P1, Sveriges Radio.
Jazzstudiet fredag timme 2.
Om bränderna i Spanien, där härjar den dödligaste skogsbranden hittills.
Och vi hör utsände svensken som bekämpar bränderna i Sydeuropa.
Storfilmen Odysseen om grekiska hjälten Odysseus får kritik.
Inte en enda grek är med och filmen stämmer inte heller med Homeros grundberättelse.
Därefter om när vården gör misstag idag är det svårt för patienter att ställa vården till svars när det går fel.
Och sen om norska storstjärnan i fotboll Haaland och hans speciella mat- och livsvanor.
Han dricker råmjölk och bär rödfärgade glasögon för sömnens skull. Hur vanligt är det med extremare metoder hos extrema idrottsstjärnor?
Lasse Johansson och Pia Sjögren i studion.
Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos.
Spanske kungen Felipe framför sina kondolenser till de som förlorat sina nära och kära i branden i Spanien.
Och det är den dödligaste skogsbranden på över 20 år. Den har krävt minst 12 liv och samtidigt så kämpar även Frankrike med bränder och extrem värme.
Vi ska höra med en svensk pilot hur lätt eller svårt det är att släcka så här stora bränder.
Men först Mats Björklund, chefredaktör på tidningen Sydkusten i Marbella där det brann igår ju. Välkommen till Studio 1. Hallå, är du med oss Mats Björklund?
Nej, tekniken viftar med händerna i förtvivlan, han är inte med. Mats Björklund.
Okej, då väntar vi då. Vi vänder oss istället då till Frankrike då, som ju också är drabbat hårt av skogsbränder. Och Sverige har genom Myndigheten för civilt försvar bidragit med två plan som skickades ner redan i måndags för att hjälpa till att bekämpa bränderna. Och en av dem som arbetar med detta, det är piloten Peter Mattsson. Hallå, är du med?
Hejsan, jag är med.
Ja, du finns ju i södra Frankrike. Du arbetar med att vattenbomba bränderna. Berätta, hur ser situationen ut just nu? Vilken bild har du?
Alltså, den här bilden som jag ser nu idag är att vi har i princip allt under kontroll. Mm. Vi jobbar intensivt i snart 5 dagar med många flygplan, många helikoptrar.
Hur många då ungefär?
Ja, vi har varit till dels 16 flygande enheter samtidigt. Marktrupperna cirka 800 och 200 brandbilar tror jag, någonting sånt.
Berätta hur det går till när ni ska bekämpa, för du lyfter med planet och vad händer sen?
Ja, vi startar ju som sagt på Perpignan flygplats där vi är nu. Vi flyger ett skopande flygplan, så vi flyger till närmaste vatten, närmaste sjö helt enkelt. Skopar in vattnet. Tar cirka 20 sekunder och sen så sticker vi tillsammans med en tredje flygplan som leder oss i den här insatsen just den här gången.
Mm. Och hur går det till där, Sade? Ni närmar er brandområdet. Hur ser det ut då så att säga?
Ja, precis. Man ser det ganska tydligt på rökpelare såklart, och det områden som redan har brunnit. De är ju helt svarta, utbrända. Mm. Sen så koordinerar man ju den här insatsen väldigt noga med att man får besked från marken, insatsledare helt enkelt, som då kontaktar våran tolk i det här ledande flygplanet. De pratar bara franska mellan dem. Mm. Och han ger besked till mig och min andra kollega som sitter i sitt flygplan. Vi är två som flyger i formation hela tiden. Och kommer överens om vart vi ska attackera branden helt enkelt, där den ger mest effekt.
Ja. Och hur nära lågorna kommer ni?
Det kan ju vara ganska nära beroende på hur terrängen ser ut. Brinner det i en brant bergssluttning för exempel, då kan vi gå nästan ner på lågorna för att pressa ner vattnet i den. Är det platt mark med höga träd, så dubbel trädtoppshöjd cirka kunde vara bra, för att man vill ju inte att vattnet ska ha så mycket effekt framåt, utan det ska liksom regna ner på träden så att det kväver elden.
Men känner ni av värmen också när ni kommer i planet och så?
Egentligen inte så mycket, för vi har ju dels en aircondition i cockpit som kyler ner oss på grund av att annars skulle bli alldeles för varmt. Men ibland kan man ju faktiskt känna en liten värmeökning om det är enorma lågor.
Och sen när du släpper det där vattnet då blir ju planet plötsligt mycket lättare, antar jag. Hur känns det? Vad händer då? Vad gör du då?
Ja, precis. Alltså, det är en form för adrenalinkick egentligen varje gång man släpper vattnet, för att man blir ju 3 ton lättare på 1,3 sekunder ungefär. Mm. Och det kräver en viss manöver med styrspaken för att kompensera nosuppmomentet, som vi kallar det för. Att den vill ju liksom stegra sig. Mm. Och när man har lärt sig det här så går det bra. Men det kräver lite timing.
Är det avancerat det där att kompensera för det där?
Ja, det är det ju. dels är det liksom belastningen på planet i sin helhet som är noga. Mm. Och sen hur man flyger planet utifrån droppet. Man måste ju ha planerat sin väg ut så att man inte träffar några föremål eller ledningar eller vajrar. För vi är ganska noga med att se vart vi släpper. Mm. För det är många ledningar. På den här branden är det faktiskt extremt många kraftledningar och radiomaster.
Vad är liksom det värsta som skulle kunna hända som ligger nära till?
Ja, alltså flygmässigt sett, vi har ju en ganska god fart på flygplanet framåt, så det är ingen större fara. Men det som kan vara, det är turbulensen, att man kan bli slängd. För de här eldsvådorna är ju så pass kraftiga så att även fast den här maskinen väger 7,3 ton och har nästan 20 meter spännvidd, så vi blir slängda som ett löv. Mm. Och man måste vara reaktiv, alltså väldigt snabb på rodren för att kunna kompensera vid såna här hastiga turbulenssmällar då. Det är väl det som är det farliga när man är på riktigt låg höjd. Mm. Ibland kan vi vara nere på som sagt 4-5 meters höjd.
Men du nämnde att det här var adrenalinkickande också. Hur då?
Jo, men det är dels alltså, när vi blir aktiverade så får du ju en pulshöjning. Det får egentligen alla. Vi blir fokuserade. Det kräver en jättefokus från starten helt enkelt. Så, varje flygning kan ju vara upp till 3 timmar, kanske 3:20. Mm. Och hela tiden så måste vi spana efter andra plan, mark, alltså hinder och även där vi hämtar vatten. Det kan ju vara folk som badar, båtar, brygger, fisknät och bojar. Så att vi blir ganska trötta efter en 3 timmars flight, speciellt i den här värmen. Igår var det ju 42 grader varmt. Uff. Så att vi dricker vätskeersättning, vi håller oss så vi kan helt enkelt för att vara fit for fight då.
Nu har vi med oss Peter Björkman, chefredaktör på tidningen Sydkusten i Marbella, där det brann igår.
Mats Björkman,
tack Lasse och förlåt Mats.
tredje gången.
Ja, just precis. Hej Mats, hur är läget i Marbella idag?
I Marbella är det lite lugnare idag. Vi fick ju vår dos av naturbrand igår. En del av betalmotorvägarna fick stängas av och över 1000 personer fick evakueras. Det är några som fortfarande är beordrade att hålla sig inomhus i närmaste området. Men den branden är under kontroll. Men det är ju nu i Almeria som den stora tragedin har utvecklat sig här under de sista timmarna.
Berätta mer.
Ja, det är alltså igår eftermiddag så startade en brand nära en väg som från början inte verkade vara anmärkningsvärt stor. Men det har varit så kraftiga vindar förutom de extremt höga temperaturerna med den här andra värmeböljan vi har nu för sommaren. Att de spred sig väldigt snabbt. Den fick ett väldigt snabbt utvecklingsförlopp och på bara 2 timmar så gick den här eldfronten 15 kilometer fram. Mm.
Och det är så vitt vi har kunnat få till oss 12 döda, omkring 20 personer som saknas. Vad vet man om de människor som omkommit?
Det man vet är att de flesta är utlänningar och myndigheterna försöker vara respektfulla och försiktiga. Men man kan läsa mellan raderna att det förefaller som att i flera fall så kunde de här dödsfallen ha undvikits om personer hade åtlydit myndigheterna när de fick en tidig evakueringsorder. Det var när personer inte lämnade sina hem omedelbart som de sedan tog fel beslut och gav sig ut och blev omringade av lågorna. Så flera omkommit i sina bilar.
Och körde åt fel håll eller tog fel vägval? Eller?
Precis, man talar om att de alltså körde åt ett annat håll än vad myndigheterna har beordrat och rekommenderat.
Men gör man sådana evakueringsorder på engelska också eller andra språk som turister kan tänkas kunna i Spanien?
Ja, det kan man ju analysera. Den här situationen är ganska ny på det sättet att det är flera utlänningar som är inblandade och det kan man väl konstatera att ofta så kan det vara lite sådär med spanjorernas engelska kunskaper. Så att det kan vara språkförbittring, det kan också vara kanske nonchalans från vissa som tycker att de vet bättre eller de vill inte lämna sina tillhörigheter.
Att det är utländska medborgare som har omkommit, vilka reaktioner har det fött?
Här i Spanien och framförallt Andalusien så är man ju oerhört solidariska och gästvänliga, så att man gör ingen åtskillnad egentligen, utan det är både spanjorer och utlänningar som har drabbats. 4 stycken väldigt allvarligt skadade har flugits med helikopter till specialsjukhus i Sevilla. Mer kanske sidodebatten kan vara det här i vilken utsträckning som man respekterar myndigheternas direktiv.
För myndigheterna har väl fått kritik också. Vad är det som man kritiserar?
Just nu med den här branden så försöker de olika institutionerna visa enighet. Spanien är ett väldigt splittrat land på det sättet att vi har ju både en centralregering, sen har vi då ett regionstyrelse i Andalusien, sen har vi även provinsstyrelser och kommunansvariga. Ofta är det från olika partier och det kan uppstå schismer om man försöker skylla eventuella brister på varandra. Än så länge så har vi sett en samstämmighet här, att alla försöker intyga att man gör allt vad man kan. Branden är fortfarande utom kontroll. Mm.
Vet man någonting, eller vad vet du hittills? Har du hört något om orsaken till den här stora branden från igår?
Ja, det indikerades från början att det skulle röra sig om en elstolpe som ska ha fallit omkull och antänt den extremt torra marken. Men elbolaget förnekar att de skulle ha något ansvar för den. De säger till och med att det fanns ingen ström i den kabeln, så de säger att det inte är troligt att det startade där. Men det är fortfarande huvudteorin.
Ser du framför dig att det kan bli en hemsk brandsommar i Spanien, eller är det här snart över om du får sia?
Det är alltså över nästan 500 brandbekämpare, inkluderat militära experter, som just nu arbetar med att försöka få lågan under kontroll. Det är helt avgörande klimatförhållandena. Vi har den här olyckliga cocktailen att vi har alltså extrema temperaturer, vi har väldigt torr mark och låg luftfuktighet och dessutom väldigt hård vind. Den har dessutom vänt sista timmarna, så att nu har man fått evakuera ytterligare flera hundra personer från andra områden som nu plötsligt har hamnat i farozon.
Ja, förstår du. Vi kan väl höra igen med Peter Mattsson då, en av de svenska piloter som är med i grannlandet Frankrike och bekämpar bränderna där. Alltså, är det någon skillnad att bekämpa en stor skogsbrand i Sverige jämfört med i Frankrike nu?
Ja, det är det. På grund av att, vad ska man säga, det är 2 olika vegetationstyper, vill jag väl påstå. I Sverige så brinner det mera kontrollerat. Medan här i Frankrike och Spanien så har man en mycket, mycket torrare vegetation. Speciellt nu, som man sa, när det är supertorrt och hög värme. Så att den sprider sig ju oerhört fort. Mm. Vilket är ganska svårt att hejda. Men i Sverige, så de bränder jag har varit på, så är det... Man har några timmar på sig att hejda där. Det är lite lugnare förlopp.
Mm. Och här går det på, ja, när det säger oerhört fort, vad betyder det?
Alltså, det vi såg igår här på flygplatsen, vi var vittne till alltså en brand som startar här borta i... På andra sidan landningsbanan helt enkelt. Och gick 1,5 kilometer på... Ja, det tog 12 minuter.
Okej. Okay. Hur gjorde ni då?
Vi satte in allt vi hade. Flygplatsbrandchefen här, han satte in 13 flygplan och 2 helikoptrar. Och alla brandbilar på flygplatsen gick ut och körde. Så att vi 16 igår kväll så hade de den under kontroll. Otroligt nog.
Mm. Vad tur det var nära den gången kanske.
Ja.
Peter Mattsson, svensk pilot på flygplatsen i Perpignan, och som är med för att bekämpa bränderna i södra Frankrike. I studio 1 också Mats Björkman, chefredaktör på tidningen Sydkusten i Marbella.
Who's looking after your wife and son?
Do you see?
My dad is coming home.
Ja, så där låter det ur trailern för filmen, storfilmen Odysseen av regissören Christopher Nolan. En film som bygger på Homerus antika epos om hjälten Odysseus irrfärder.
Det här är en kändisspäckad film. Odysseus spelas av Matt Damon och hans hustru Penelope spelas av Anne Hathaway.
Och filmen möter dock kritik, bland annat för att inte en enda grek är med i den här filmen.
Alexandra Pascalido, journalist, författare och dramatiker, med oss nu från Grekland. Hej, hej!
God dag allihopa!
God dag! Du är en av dem som uttalat kritik mot saknaden att det här saknas grekiska skådespelare i den nya filmen Odysseen? Varför då?
Ja, nej, men jag liksom väldigt många andra ställer mig helt enkelt frågan. Alltså jag måste först och främst klargöra att jag försvarar Christopher Nolans frihet, den konstnärliga friheten att göra sin tolkning. Homeros och Odysseus tillhör hela världen. Det är liksom ett gemensamt världsarv helt enkelt. Men det är ändå anmärkningsvärt hur världen älskar det antika Grekland, filosoferna, myterna, templen och öarna. Men de glömmer ju ofta att Grekland faktiskt också är ett levande land med riktiga greker och konstnärer och skådespelare. Så det är det som jag och väldigt många som jag pratar med här i Grekland också vänder sig mot. Alltså snarare undrande. Så det handlar inte, kritiken handlar inte om det här högerpopulistiska narrativet, att man vänder sig mot att det är en svart skådespelare eller varierande identitet eller vad man nu ska kalla.
Vi kan komma till det alldeles
strax. Hur grekerna har raderats.
Ja, ja, men vad är det som, det är ju ändå hyggligt bra skådespelare med så att säga. Vad är det man missar med att inte med några, alltså vad är det man missar med att inte grekiska skådespelare?
Men alltså det anmärkningsvärda, det är att man raderar. Man använder kulturen, kulturarvet, landskapet, berättelsen, allting. Men raderar de livslevande konstnärerna, skådespelarna, alla de som finns här. Det är fascinerande hur man lyckas göra det. I tider när man också vill väldigt gärna tala om representation och mångfald. Och tala om att det här är en global berättelse.
Men vilka
grekiska global berättelse, missa grekerna.
Men vilka grekiska skådespelare hade slagit sig in i den här amerikanska storrullen som ska rädda biograferna både i Sverige och många andra länder, har jag hört i år?
Just denna fråga avslöjar denna blinda fläck. Alltså att vi tror att alla skådespelare som är värda skådespelarpriser är Hollywoods. Det är amerikanska skådespelare. Och faktum är att så är det inte. Man kan åka till Epidavros och se antika dramer och Medea framföras av helt fantastiska grekiska skådespelare. Och i den grekiska diasporan finns också namnkunniga skådespelare, inte minst i Hollywood. Men problemet är, och den frågan som jag tycker är värd att diskutera, alltså som en kulturarbete, då inte som en ultranationalistisk grek, är hur man kan radera ett helt folk. Det är ungefär som att man skulle säga, vi ska filmatisera en samisk saga, men ingen same ska få vara med. Eller en nordisk myt, eller en vikingasaga, men inga svenskar eller kanske framförallt norrmän får vara med. Det är det som väcker vrede bland vissa i Grekland. En annan regissör som jag talade med idag, och som också är skådespelare, otroligt etablerad, han tyckte också att filmen är åldersdiskriminerande bland annat. Han fräser över att den sköna Helena, drottning av Sparta, mor till två barn, rövas bort och tas till Troja. Hon ska då vara i 50-årsåldern. Han tycker att nej, det är ett åldersdiskriminerande för att man inte har äldre kvinnor som får vara med här. Så att det finns mycket kritik.
Jag förstår. Men jag tänkte bara det där, du säger då att det grekiska diskrimineras. Vad är din teori om varför det är så då?
Det har jag inte sagt för nu. Jag sa inte diskrimineras, jag sa raderas.
Ja, men raderas. Vad är din teori om varför då? Ja.
Nej, men alltså det måste ju vara någon slags hollywoodsk, brittisk-amerikansk maktfullkomlighet eller idén om någon slags kulturell extraktion. Jag vill inte prata om kulturell appropriering, att man bara tar för vana att bara plocka andras berättelser och göra dem till sina egna. Absolut inte. För det här är vårt gemensamma arvegods. Men det är en kulturell extraktion. Alltså man använder platsen, myten, symbolerna, prestigen, kraften i de här myterna, och så lämnar man de här stackars människorna utanför alla betydelsebärande synliga roller. Mm. Det är häpnadsväckande Hollywood.
Och lite som Alexandra Pascalido var inne på i början av samtalet, så är kritiken bredare än så mot den här filmen Odysseen av Christopher Nolan. Personer som till exempel Elon Musk har kritiserat den för att ett flertal skådespelare är svarta. Ida Östenberg, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Hallå där.
Hej, hej.
Du har skrivit en artikel om det här i Dagens Nyheter. Mm. Varför är Musk och company så upprörda?
Ja, det hänger faktiskt lite ihop med det Alexandra säger också. Och jag tror att det hon pratar om har historiska rötter som allt annat. Men det här har ju att göra med, alltså folk, filmen har inte ens visats än. Folk, särskilt på ytterhögerkanten på sociala medier och särskilt på Musks egen sociala plattform X, är om grekerna är upprörda så är ytterhögern rasande. Och det har att göra med hudfärg. För det är inte andra saker som är problematiskt. Och det är inte problematiskt heller att exempelvis Matt Damon har ett skotskt påbrå och spelar grek och så vidare. Så det har precis med det här svarta att göra. Mm. Och det faller in i en större berättelse som Elon Musk och den så kallade manosfären driver. Nämligen att det här är rasism mot vita. Det är ett angrepp och en våldtäkt mot den västerländska traditionen. Och det här knyter också an till Emily Wilsons översättningar som Nolan specifikt också hänvisar till, för att hon drabbades av exakt samma sak när hon gjorde en ny översättning av de homeriska verken. Så det hänger ihop med det också. Och det här, det kan ju vara lite pikant detalj i det hela, är ju att de senaste dagarna så har Tom Holland, alltså inte skådespelaren Tom Holland som spelat Telemakos utan historikern Tom Holland, då har sagt på en förhandsvisning att han är jätteförtjust i den här filmen. Och då stormar Elon Musk in och berättar för honom att han minns han är okvädningsord. Okay. Så att det här, och det är ju nästan lite komiskt, men samtidigt så finns det i de här rörelserna också ett starkt våldskapital som är kopplat till den här idén med den vita antiken, den krigiska antiken, bronsåldern, Homeros, men också Sparta och Rom. Och det är därför som exempelvis vi i stormningen av Kapitolium kunde se olika sådana här flaggor som hänvisade till antiken. Särskilt Sparta och Rom, eftersom de är de här militära. Så att det ingår liksom i en större berättelse.
Jag förstår. Men ändå, det är ändå ett historiskt fiktivt verk. Varför blir känslorna så stora? Är det just det för man bygger sin egen identitet på det på något sätt?
Ja, alltså? Precis. Men inte bara identitet, utan det har också med ursprung att göra. För att, alltså det är sånt som du säger, det är ett fiktivt verk. Det är löjligt liksom, att diskutera de här sakerna när det gäller just hudfärg. Greker skilde heller, alltså man hade inte rasism baserad på hudfärg under antiken. Så det blir liksom fel där också. Men idén är just att det finns en vit antik. Och den har långa traditioner. Idén har långa traditioner.
Men hur vit om att var antiken?
Den var ju inte det. Det är ju det som är grejen. Och det har vi vetat i 250 år minst. Men en intressant sak är ju faktiskt att varje gång jag är ute och håller föreläsningar så är det detta man reagerar mot. Var den verkligen färgglad? Vi trodde den var vit. För vi är omringade av vita klassicistiska skulpturer. Washington, Sergel, Canova, Bernini, gipser, vilket museum som helst. Så att även för oss antikhistoriker kan det vara svårt att tänka bort det där. Men då är ju poängen att det inte bara är arkitektur och skulpturer som enligt den här fiktiva antikbilden är vita, utan det är också människor. Det är statyerna, kropparna är vita. Alltså är också människorna som vita och överlägsna andra kulturer. Och det i sin tur utvecklades på olika sätt. Exempelvis under 1800-talet när europeer åkte till Grekland för att delta i frihetskampen. Då blir det här en kamp mellan väst och öst. Och när man då kommit med det här romantiska bagaget om den klassiska storhetstiden och Fidias och hela detta kittet. Och så såg man dagens greker, eller då 1800-talets greker, så tänkte man, herregud, de är ju inte alls vita och upphöjda, utan bara liksom bondiga och smutsiga. Och, nej, de ingår inte i den här antikbilden. Det är också därför de inte har plats här, som det som Alexandra pratar om.
Jag tror att Alexandra Pascalido, du vill in där och kommentera något.
Ja, jag tycker att det är fantastiskt att få samtala med Ida också. Och framförallt så är det ju precis som vi säger, alltså antikens Grekland var ju en kulturell korsväg där migration på pågick för fullt och så vidare. Så där fanns ju den här mångfalden. Jag tycker också att det är väldigt fascinerande hur den här extremhögern också är så identitetspolitiskt besatt fullkomligt. Mm. För ett annat klagomål och raseri handlar ju också om Achilles, som är den största, den mest snabbfotade hjälten enligt Homeros, och som nu gestaltas av en skådespelare som de inte tycker är värdig. Så det finns liksom, de har hängt upp sig på olika såna här identiteter. Och jag tror att det är för att vi har inte så många gemensamma berättelser, speglar för vår tid, där vi kan enas och referera till. Och då blir det här ett slagfält. Och som jag tycker också tar upp så många intressanta aspekter, bland annat den här mäktiga filmindustrin som hämtar berättelser och symboliskt kapital från en kultur, som tjänar pengar och prestige på det här materialet och samtidigt raderar men också ser ner på konstnärer. Alltså grekerna har ju också varit lite grann ett väldigt stigmatiserat folk, så känner vi, det är inte så att vi bara är lättkränkta, det är vi också, och väldigt stolta, men man känner att vi exkluderar. Deras, man snor parten om priserna, hänger upp dem på British Museum.
Ida Östenberg, får jag fråga dig på slutet, är det här positivt med en stor film som väcker de här,
den här debatten,
hårda debatterna och samtalen?
Ja, den här debatten kan du varit utan, men jag vill faktiskt också ytterligare skärpa det Alexandra säger, för att det handlar liksom inte bara om identitet, utan det handlar om biologi. Rastänkande som har liksom poppat upp ur historiens avskrävde nu igen. För att under tidigt 1900-tal, och det här fick ju liksom ytterligare skjuts med Mussolini och Hitlers ideologier, så hittade man på en idé om att grekerna, de klassiska grekerna, egentligen kom från norr. Så de riktiga klassiska grekerna är nordbor, eller åtminstone helvita västerlänningar. Så att vi hänger ihop inte bara kulturellt utan ideologiskt med den här gruppen.
Många.
Och det har fått då ytterligare fart på grund av 9/11, flyktingkrisen, Trump och så vidare. Och det faller in i någonting som Elon Musk också är helt upptagen av, nämligen att vi måste föda mer barn i väst, så att inte folkutbytet med den mörkare.
Många trådar att dra i här. Tack så mycket, Ida Östenberg, professor i antikens kultur och samhällsliv i Göteborgs universitet, och Alexandra Pascalido, journalist, författare och dramatiker.
Idag kan det vara svårt för patienter att ställa vården till svars för misstag. Ekot har tidigare berättat om Lasse som fick en felaktig demensdiagnos.
Trots att diagnosen blev fel gjordes ingen Lex Maria-anmälan av sjukhuset i Västerås, och IVO valde att inte inleda någon utredning.
Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt att ingen behövt ta ansvar för det som hände hennes pappa.
De här är ju fina, ja.
Jättefina. Lasse har varit bildlärare och konstnär. Vi bläddrar bland teckningar han gjort under sin sjukdom.
Så här har han ju börjat dutta med pennan med sig där.
Flera av teckningarna ser ut som om de gjorts av hans egna elever i grundskolan, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson.
Men det är liksom inte... Det är inte Lasse, tycker inte jag. Eller hur, Anna? Det här är ju inte Lasse. Så då var man ledsen. Jag var ledsen då när jag fick se de här. Jag tänkte, men vad är det här nu han håller på med? Men nu är det så här.
Sedan Lasse blev sjuk för 5 år sedan har Marie-Louise och Lasses dotter Anna Larsson fått ta hand om honom. Ekot har tidigare berättat om deras kamp för att Lasse skulle få rätt diagnos och vård. Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom med vaskulära inslag på geriatriska mottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås. I Lasses journalanteckningar som Ekot tagit del av står det, citat, patientens anhöriga undrar över ytterligare utredningar, vilket inte är aktuellt då diagnosen är klar, slut citat. Lasse sattes in på en medicin mot Alzheimers sjukdom, men fick biverkningar.
Han låg som ett spädbarn och hade ångest, ville inte leva och så vidare och så vidare.
Till slut fick Lasse en så kallad second opinion på Akademiska sjukhuset i Uppsala, som menade att bilden inte stämde med Alzheimers sjukdom. Lasse fick istället diagnosen frontallobsdemens. Och när han slutade med medicinen mot Alzheimer blev han mycket bättre, säger Marie-Louise. Marie-Louise och Anna ville att vården skulle lära sig av misstaget. Och här började en ny kamp.
Det är fel diagnostiserat och det är fel medicinerat. Då måste det ju få konsekvenser.
När man som patient är missnöjd med vården ska man i första hand vända sig till vårdgivaren. Marie-Louise skickade flera frågor om det som hänt till geriatriska mottagningen i Västerås. Men hon tyckte inte att hon fick svar. Då vände hon sig till patientnämnden på Västmanlands sjukhus. Patientnämnden ska ha en medlande roll mellan patient och vårdgivare när något gått fel. Men det blev ingen medling, säger Marie-Louise.
De skulle ju ställa de här frågorna som vi inte fick svar på. Och på något sätt så skulle vi väl fått några svar, men det fick vi inte.
Istället kom ett brev från den dåvarande verksamhetschefen på geriatriska mottagningen i Västerås, berättar dottern Anna.
Man skrev att man beklagade att man hade uppfattat vården hos geriatriken på minnesmottagningen i Västerås var bristfällig. Men man uppgav också att man hade fått vetskap om att vi ansåg att göra en anmälan till IVO, så den väntade de på istället.
Anna och Marie-Louise vände sig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som är den myndighet som har till uppdrag att granska vården. Men IVO valde att inte inleda utredning. Jag har ju frågor som rör två klagomål som kommit in till er.
Just det.
Och då ska vi se, det första är ifrån Marie-Louise Wallén Larsson. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO. För att IVO ska inleda utredning måste vårdgivaren först fått möjlighet att svara på kritiken.
Som jag läser klagomålet nu i efterhand så finns det saker som hon klagar på som har hänt efter det att verksamheten och patientnämnden har tagit del av klagomålet.
I sitt klagomål till IVO skickade Marie-Louise med brevet från verksamhetschefen på geriatriska mottagningen. I det beklagar verksamhetschefen att man trots omfattande kommunikation inte lyckats förmedla det familjen förväntat sig. Och skriver, citat, vi kommer invänta IVOs utredning, slut citat. Men trots det ansåg inte IVO att vårdgivaren fått möjlighet att svara på kritiken i sin helhet. När Marie-Louise fick sitt avslag från IVO skickade Anna in ett klagomål. Men inte heller det utreddes.
Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
Men Lasses anhöriga tyckte ju att det här var allvarliga biverkningar. De såg ju hur dåligt Lasse mådde. Vart ska de vända sig då om ni inte vill utreda det eller kan utreda det?
Ja, det är ju vårdgivaren som har ansvar för vården och också ska hantera klagomål som kommer in.
IVO hänvisar alltså tillbaka till vårdgivaren igen. Marie-Louise tycker att det känns hopplöst.
Det är ju bara Kafka, hela skiten.
Anna och Marie-Louise är inte ensamma. 80% av klagomålen som kom in till IVO förra året ledde inte till någon utredning. Sofia Åkerman, doktor på juridiska fakulteten vid Lunds universitet, säger att det är politiska beslut som ligger bakom. IVO fick in så väldigt många klagomål att de inte klarade att utreda alla. Och då valde politikerna att begränsa IVOs uppdrag.
Man har ju liksom gjort en bedömning idag att tillsynens resurser ska fokuseras på de här särskilt allvarliga fallen. Men det innebär ju också att många patienter och närstående är utelämnade till vårdgivaren. Vårdgivarens goda vilja att hantera klagomål och lära av felhändelser.
Idag bygger klagomålssystemet på att vården själv vill och tar ansvar för att lära av sina misstag. Allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador ska vården själv anmäla till IVO i en så kallad Lex Maria-anmälan. Med allvarliga vårdskador menas skador som gett livslånga men eller lett till ett betydligt ökat vårdbehov. Anna och Marie-Louise tycker att det Lasse varit med om borde Lex Marie anmälts. Men sjukhuset har inte gjort det. Man kan säga att det är ganska hårda krav för att det ska vara Lex Maria. Och då undrar jag, den här beskrivningen, tycker ni att den stämmer med det som Lasse drabbats utav?
Ja, verkligen. Det står ju, eller risk för allvarlig vårdskada. Lasse ville inte leva, han ville dö. Det var ju på grund av de här biverkningarna i och med att han hade fått fel medicin. Därför att man hade fel diagnostiserat honom. Så det är ju klockrent.
Den personen som var verksamhetschef på geriatriska mottagningen på sjukhuset i Västerås när Lasse fick sin diagnos jobbar inte kvar och hänvisar till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han vill inte uttala sig om det enskilda fallet på grund av sekretess men skriver till Ekot att man gör Lex Maria-anmälningar om kriterierna för allvarlig vårdskada uppnåtts. När Ekot frågar om det gjorts någon Lex Maria-anmälan på avdelningen under de senaste 10 åren är svaret nej. Vårdskador som inte uppfyller kriterierna för Lex Maria ska utredas av vårdgivaren själv. Marie-Louise säger att hon trots omfattande kommunikation är osäker på om sjukhuset gjort någon egen utredning kring det som hände Lasse. Men hennes bild är att det inte gjorts.
Det är så jag har uppfattat det, att man anser inte att de har gjort något fel.
Verksamhetschefen på geriatriska mottagningen, Armin Hashemi, svarar inte på om det som hänt Lasse utrett som vårdskada på sjukhuset. Han hänvisar till sekretess. Inte heller patientnämnden på Västmanlands sjukhus i Västerås uttalar sig om det enskilda fallet, utan hänvisar till sekretess. Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet, säger att ingen vet om det nuvarande systemet som bygger på att vården ska utreda sig själv fungerar.
Vi ser ju bara de anmälningar som har kommit in till IVO enligt Lex Maria till exempel. Men vi ser ju inte de händelserna som inte har anmälts. Så därför så finns det ju förmodligen ett väldigt stort mörkertal av händelser som vare sig utreds eller anmäls enligt Lex Maria.
Hon säger att det som Lasse, Marie-Louise och Anna gått igenom visar på ett större problem. Det är känt att patienter upplever klagomålssystemet som krångligt och det kan få allvarliga konsekvenser, säger Sofia Åkerman.
Om patienter och närstående upplever det meningslöst för att klagomålssystemet ändå inte leder till någonting, då förlorar ju hälso- och sjukvården och myndigheterna en källa till information om var problemen ligger.
Det är änglar också här.
Ja, det är mycket änglar.
Jag är med Lasse i hans ateljé. När jag träffade honom förra sommaren kunde han fortfarande berätta om sin konst. Det ser ut lite grann som en fågel tycker jag.
Ja, det är det.
Lasse har fått ett skadestånd av LÖF, regionernas försäkringsbolag. I beslutet står det att den fördröjda diagnosen och medicineringen som ledde till biverkningar orsakat psykiskt och fysiskt lidande. Sedan en tid tillbaka har Lasse svårt att prata och förstå. Men trots sorgen över Lasses sjukdom har Anna och Marie-Louise fortsatt att kämpa för att vården ska ta ansvar för det som blev fel. Marie-Louise säger att deras kamp också är för dem som inte orkar eller kan föra sin egen talan.
Det här är ju inte bara för Lasse utan det är över hur det funkar samhället. Det funkar inte. Och det här måste man ta på allvar.
Reporter här, det var Johanna Sjövall och hela reportageserien finns att höra på webben. Och nu i studiet om mat, dryck och elitfotboll.
I'm super happy. Have you got milk?
Of course I've got
milk. Yeah, good.
Do you know what else we've got? Beef. We've got tomahawk. Do the milk.
You need a little bit of this in milk. Superfood as well. It's good for us. It's good for our stomach. It's good for our skin. Good for our bones and muscles. That's why I drink it. I'm super happy. Excellent. I expected only milk and we went out with a lot of steak, milk and honey.
Perfect.
Norges superstjärna i fotboll Erling Haaland på ett lantbruk utanför Manchester där han handlade råmjölk, honung och rött kött. Han är ju en nyckelspelare i norska mötet imorgon mot England i fotbolls-VM.
Och han är också känd för noggrann mathållning men också för möjligen lite ovanliga träningsmetoder. Han har en kryoterapikammare, han bär ibland syrgasmask för återhämtning, röda glasögon på kvällarna för att sova bättre på natten. Göran Kente har vi med oss, du är forskare i idrottspsykologi på GIH. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket. Spännande att vara med.
Ja, allmänt det här med kryoterapi och syrgas och röda glasögon med mera. De här metoderna, vad tänker du?
Det är ju så att de absolut bästa idrottarna, de är ju beredda att göra lite extra. Och många av de här har ju ganska tunt med evidens i dagsläget för att det ska prestera bättre inom elitidrotten. Samtidigt så jagar ju alla små fördelar, inte minst inom just temat återhämtning på alla sätt och vis.
Och menar du att det här är ganska vanligt då bland elitidrottare? Har du någon uppfattning om det?
Ja, men det är ju så att de här riksen man använder sig av, det är ju faktiskt ganska mycket som pågår och det finns ju kommersiella intressen och som ni pratar om, både träningsmetoder, mat och dryck, kyroterapi och kompressionskläder. Det är många som provar på väldigt många olika metoder. Ja. Och återigen, det är ganska många av de här som än så länge inte har någon riktigt tung evidens för att det ska faktiskt förbättra prestationsförmågan inom elitidrotten.
Men funkar det lite grann, tror du?
Man kan väl säga så här att det finns ju också någonting som handlar om att tro på det man gör. Och då finns det ju en placebo som ibland boostar saker och ting faktiskt ganska ordentligt. Och placeboeffekten är ju väldigt väl utforskad inom medicin. Och så finns det ju en motsatt effekt som handlar om nocebo. Det vill säga att det man inte tror på kan faktiskt ha en negativ effekt. Men tror man väldigt starkt på någonting det man gör så kan man ha en positiv placeboeffekt. Definitivt.
Jag tänkte, han är ju ganska noga med maten också. Råmjölk dricker han. Det är också omdiskuterat. Men att vara så här rigorös som man tycks vara, vad säger det om hans psyke?
Man kan väl säga att de allra bästa idrottarna, oavsett vilken idrottsgren, om det är fotboll eller individuell idrott, de är ju beredda att göra det lilla extra. Och det som är intressant, det är också att de oftast väljer att gå sina egna vägar och faktiskt gå lite grann bortom den evidens som finns och gör någonting lite extra. Och det är någonstans egentligen hela elitidrottens DNA, att man vill testa, man vill göra lite extra, lite mer än sina konkurrenter och med det skaffa sig konkurrensfördelar och bli bättre och bättre. Det är ju någonstans det elitidrotten går ut på.
Mm. Men finns det något knäppt med det?
Ja, elitidrott kan man ju vrida och vända på. Det är ju ingen normal verksamhet för en normal...
Oops.
Nu tappade vi tyvärr kontakten med Göran Kent, du forskare i idrottspsykologi, och vad vi pratade om, det var ju då stjärnan Haaland, norska stjärnan Haaland med lite speciella träningsmetoder och förhållningssätt till att bli bättre. Jag tror inte att vi får fatt i Göran Kentu igen. Vi får helt enkelt säga tack så länge. Forskare i idrottspsykologi är han på GIH, gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Ja, vad ska vi göra nu?
Nu avar vi våra program och så lyssnar vi på en trailer om något kommande radioprogram om en halv minut eller så.
Okej, producent idag, det var Petter Ljunggren.
Och Ekot börjar om en minut med Per Edberg. Vad berättar du om idag?
Ja, jag kommer berätta om den här väldigt konstiga historien med mannen som höll på att sugas ut ur ett flygplansfönster. Det hela slutade väl, men det hade kunnat gå väldigt illa.
Det ser vi fram emot. Efter Ekot 5/6 så kommer en dokumentär här i Sveriges Radio P1 om den finlandssvenska mystiken Ior Bock som menar att mänsklighetens urhem fanns i Finland. Vi heter Lasse Johansson och Pierre Sjögren. Gör vi.
Nej, nu hinner vi inte med den här programinformationen som vi hade tänkt att hinna med. Några ord till om den här mystiken Ior Bock, för han menade bland annat att mänsklighetens urhem, det fanns i Finland, och om honom hör ni alltså 5/6 efter Ekot. Nu Per Hedberg, nu får du berätta allting.